I vår första lektion talade vi om Bibelns gudomliga inspiration och såg hur den utgjorde grunden för Bibelns trovärdighet och att det är den som garanterar dess sanning. Därtill kommer också textforskningen och arkeologin som ger ytterligare bekräftelse om Bibelns rent historiska tillförlitlighet. Den fantastiska mångfalden av kopior till exempel som vi äger, av vilka många ligger nära originalet i tiden, gör att vi tryggt kan säga att vad vi idag har i vår bibel också är det som en gång skrevs. Den helige ande har vakat över sitt ord, inte bara vid dess tillkomst, utan också vid bevarandet av detsamma. Så vi har all orsak att sätta full tilltro till skrifterna, helt fria från känslan av tvångsmässighet och helt fria från känslan av intellektuellt avfall. Tron på bibeln är välgrundad och logisk och har ingen orsak att skämmas för sig. Vi ska nu se på Bibelns tillkomsthistoria. Varför just de 66 böcker som ingår i Gamla och Nya Testamentet har kommit med i den så kallade kanon och ingen annan litteratur, ty det fanns ju också andra böcker samtidigt med de bibliska böckerna. Vi tänker kanske inte minst på de apokryfiska böckerna. Vilka faktorer spelade in i den så kallade urvalsprocessen? Ett felaktigt uttryck som vi snart ska se. Men vad bestämde Bibelns kanonisering och tillkomsthistoria? Vi ska då först definiera ordet kanon. Bokstavligen betyder ordet en käpp, en stav eller en mätstav. Ordet kommer troligen från det hebreiska kane, som betyder mätstång, och används i den bemärkelsen i till exempel Hesekiel 40 och Hesekiel 42, där en ängel mäter upp det nya templets mått med hjälp av en mätstång, med hjälp av en kanon. I bildlig betydelse står kanon för standard eller norm. I den bemärkelsen använder Paulus ordet i Galaterbrevet 6 och 16, där han säger, efter det att han har givit den undervisning som Galaterbrevet innehåller, han säger: över alla dem som komma att vandra efter detta rättesnöre, över dem var det frid och barmhärtighet. Ordet rättesnöre där är egentligen ordet kanon i den grekiska texten. Där står alltså kanon för en standard, en norm, en bestämd undervisning. Och nu närmar vi oss den teologiska betydelsen av ordet kanon. Och i den betydelsen har ordet kommit att beteckna trons rättesnöre, det vill säga det som är normgivande och auktoritativt för vår tro, det vill säga de skrifter som utgör rättesnöret för vår tro. Själva ordet kanon användes inte förrän omkring 350 när det gällde Bibelns litteratur. Men det betyder alltså inte att man inte hade ett erkänt rättesnöre för tron långt dessförinnan. Det ska vi nu finna när vi går igenom judarnas attityd till skrifterna under dess tillkomsthistoria. För det första så finner vi att judarna höll sina skrifter för heliga. De skrifter som mottogs som inspirerade eller kanoniska bevarades i förbundsarken in i det allra heligaste under ökenvandringen där i tabernaklet. Det står i 5 Mosebok 31, 24-26 om detta. Senare när man kom in i landet och sedan Salomo hade låtit uppföra templet i Jerusalem, så bevarades i templet de heliga skrifterna. Detta är alltså ett uttryck för den helighet som man ansåg dessa skrifter var kännetecknade av, därför att man ansåg dem vara Guds ord. Lagen själv gjorde anspråk på att vara av högsta auktoritet. Vi läser i 5 Mosebok 17 om en princip som gällde för den kommande konungen i Israel. Det står om en konung, om du kommer att sätta en sådan över dig, att han bland annat inte skulle skaffa sig för mycket hästar, bygga upp egen makt, inte hustrur i mängd, inte för mycket silver och guld, utan rätta sig efter lagen. Han skulle ta en avskrift av lagen i en bok åt sig själv och läsa. Ja, det står i vers 19 att han skulle läsa i denna bok i alla sina livsdagar för att han må lära och frukta Herren sin Gud, så att han håller alla denna lagsord och dess stadgar och gör efter dem. Här gör alltså lagen själv, enligt 5 Mos bok, anspråk på att vara den högsta auktoritet, auktoriteten över själva statsöverhuvudet, konungen. Det skulle egentligen inte vara en monarki trots att det var en konung, utan fortfarande en teokrati där konungen skulle styra i enlighet med Guds ord och Guds lagar. Men sen har vi intressant nog också utom bibliska vittnesbörd om Gamla testamentets auktoritet. Lyssna till vad Josefus säger, och Josefus levde alltså i första århundrade, samma århundrade som Jesus, även om han föddes efter Jesu död. På ett ställe så säger han så här: från Artaxerxes, som alltså levde på 400-talet före Kristus, från Artaxerxes till vår tid har allt blivit nedtecknat, men allt har inte bedömts vara värt samma trovärdighet som det som skrevs tidigare, eftersom den exakta successionen av profeter upphörde. Men den tro som vi satt till våra skrifter framgår klart av vårt beteende, ty så lång tid har nu gått och ingen har vågat att lägga något därtill eller taga något därifrån eller att förändra någonting i dem. Det betyder alltså att Josefus säger att från Artaxerxes tid på 400-talet, då också de sista hebreiska profeterna levde, speciellt Malaki då, från den tiden till vår tid, det vill säga första århundradet efter Kristus, har allt blivit nedtecknat. Och på den tiden, dessa 400 år emellan Malaki och Kristus, så nedtecknades mycket av historisk värde. Det var då som den apokryfiska litteraturen bland annat kom till. Men lägg märke till att judarna aldrig bedömde det vara värt samma trovärdighet som det som skrivits tidigare. Det fick aldrig platsen av kanonisk litteratur. Varför? Jo, därför att den exakta successionen av profeter upphörde. Inga profeter steg fram i Israel mer efter Malaki och talade i Guds auktoritet. Så den tro som vi har satt i våra skrifter, den framgår av vårt liv, säger han. Ingen har vågat ändra på skrifterna. Ingen har vågat lägga någonting till eller draga någonting därifrån. Josefus uttalande betyder alltså att endast de böcker skrivna från Mose till Malaki ansågs vara kanoniska och den enda auktoriteten för deras tro. Ett annat utombibliskt dokument är Talmud, som är en stor samling rabbinska tolkningar, de skriftlärdas tolkningar av lagen. Den innehåller judiska traditioner och historiska notiser med mera. Där läser vi bland annat följande: ända tills nu, det vill säga tiden för Alexander den store, det betyder alltså på 330-talet före Kristus, ända tills nu har profeterna profeterat genom den heliga ande. Från denna tid och framåt må du böja ditt öra till att lyssna till det visas tal. Alltså, även där går det igen att Talmud antyder att fram till Alexander den store så har det funnits profeter som profeterat genom den heliga ande, men så är inte fallet längre. Profetrösterna har tystnat och nu gäller endast att lyssna till det visas undervisning av det som tidigare har sagts. Talmud säger vidare: efter de senare profeterna Haggai, Zakaria och Malaki har den helige ande lämnat Israel. I den bemärkelsen alltså att den helige ande var inspiratören av Guds ord genom profeterna, så är han inte verksam nu, menar Talmud. Efter de sista profeterna Haggai, Zakaria och Malaki så talar inte Gud längre på samma auktoritativa sätt. Och i Makkabeeböckerna, till exempel i första Makkabeeboken 4:45, 9:27, 14:41, Makkabeeböckerna som är ett par av de apokryfiska böckerna som kom till i denna mellanperiod, där står det bland annat att folket väntade tills en profet skulle uppstå. Och även där antyds alltså att profetrösterna hade tystnat. En bok som skrevs efter den profetiska perioden ansågs alltså inte vara kanonisk. De 14 apokryfiska böckerna var därför aldrig erkända av judarna. även om det skrevs av judar. Och även om det är av religiöst innehåll och värde. Jesus Kristus erkände aldrig de apokryfiska böckerna, citerade ofta från Gamla testamentet, aldrig ifrån någon apokryfisk bok. Och detsamma kan sägas om Nya testamentet i stort. Den kristna tidiga församlingen erkände aldrig de apokryfiska böckerna, läste gärna Gamla testamentet, men citerade inte ifrån de apokryfiska böckerna på samma sätt, med samma auktoritet som de menade sig kunna citera från Gamla testamentet. Det var alltså redan på Jesu tid en fastställd kanon vad gäller Gamla testamentets litteratur. Nu finns det en del som har felaktiga uppfattningar om de faktorer som bestämde kanoniseringen. En del har sagt att ålder var det utslagsgivande. Men det kan vi genast bemöta med att peka på att många antika böcker är inte med i kanon. Om du till exempel läser fjärde Mosebok 21 och 14 så kommer du där att finna namnet på en bok som alltså är lika gammal som Moseböckerna, boken om Herrens krig, men som vi inte känner till ifrån kanon. Om du läser i Josua 10 och 13 så får du höra talas om en bok som kallas Det redliges bok, men som aldrig ansågs vara kanonisk eller Guds ord. Och i andra krönikeboken 9 och 29 får du höra om profeten Natans krönika. Där refereras till siloniten Ahias profetia. Där refereras till siaren Jedajas syner. Och dessa saker var tydligen också upptecknade i böcker. Men böcker som inte ansågs kanoniska. I krönikeböckerna finns ett 25-tal omnämnande av utom kanoniska böcker. Religiös litteratur. Men aldrig kanoniserade, aldrig accepterade så som varande rättesnören för den hebreiska gudsuppfattningen och tron på Gud. Och förresten, många böcker är med i kanon utan att ha varit gamla när de accepterades så som kanoniska. Till exempel, när Mose hade skrivit ned vad Gud hade talat till honom så placerades den genast i arken medan han ännu levde. Och accepterades och godtogs som Guds ord i samma tid som den hade skrivits. Daniel, som befinner sig i Babylon, som var samtida med Jeremia, profeten Jeremia, som då var kvar i Jerusalem, men som hade nedtecknat sina profetior. Och Daniel hade fått en sådan kopia av Jeremia bok. Och en dag när han läste Jeremia bok så står det i Daniels 9:e kapitel och andra vers. I dennes första regeringsår, nämligen Darius sons första regeringsår, så kom jag, Daniel, att i skrifterna lägga märke till det antal år som Herren hade angivit för profeten Jeremia, när han sa att fångenskapen alltså skulle vara i 70 år. Där menar alltså Daniel att Jeremia profetia är kanonisk. Jeremia bok är kanonisk. Den är auktoritativ, den är ett uttryck för Guds tal. Det är Guds tal till oss. Trots att Jeremia bok var skriven i samma generation i vilken Daniel levde. Unga, så kallade unga böcker erkändes också som kanoniska. Ålder var inte det som bestämde en boks kanonisering. En del har sagt att hebreiskan bestämde. Men då har vi att iakttaga att många böcker skrevs på hebreiska men kom aldrig med i kanon, till exempel de apokryfiska böckerna. Och förresten, en del böcker i den hebreiska kanon är inte skrivna på hebreiska, åtminstone inte i sin helhet. Esra bok, ett par kapitel på arameiska. Daniels bok, flera kapitel på arameiska. Alltså var inte heller språket det ena handa bestämmande. Och då har man gått ytterligare ett steg och sagt att kanske var det religiösa värdet som bestämde. Men även där måste vi säga ifrån, därför att många böcker med religiöst värde upptogs aldrig som kanoniska. Till exempel de apokryfiska böckerna som sannoliken äger en hel del av religiöst värde men ändå inte erkändes som kanoniska. Nu ska vi observera en mycket viktig sak. Att en bok är kanonisk, det vill säga ett rättesnöre för tron, värdefull och sann, endast därför att Gud har inspirerat den. En bok som är inspirerad av Gud är därför kanonisk, oberoende av om människor erkänner detta eller inte. Människor har aldrig bestämt en boks auktoritet och därmed kanonicitet, utan människor har bara kunnat inse och erkänna att en bok är kanonisk därför att den är inspirerad av Gud. Historien om Bibelns kanonisering är egentligen historien om hur människan upptäckte vilka böcker som redan var kanoniska. När en bok var nedtecknad genom Guds inspiration så erkändes den i andra hand då av Guds människor, och den samlades och bevarades av Guds folk. Det är kanoniseringsprocessen. Inspirationen av Gud, erkänd av Guds människor, samlade och bevarade av Guds folk. Daniel till exempel hade en samling böcker med sig borta i Babylon. Esra den skriftlärde hade säkerligen en stor samling, större delen av Gamla testamentet med sig borta i Babylon. För vi läser om att han var en skriftlärd, en man som var väl förfaren i Guds lag. Men om Gud inte inspirerat en bok och därmed givit den auktoritet, så kunde förstås heller inget kyrkomöte i världen ge den boken auktoritet genom att bestämma att en bok vore kanonisk. Kanoniseringen grundar sig alltså inte på människors bestämmanden eller kyrkomötens beslut om att en bok är kanonisk. Utan en bok är kanonisk och förblir kanonisk oavsett om människan erkänner detta eller inte. Angående Kristus som försvarare av Gamla testamentets kanon har vi redan studerat i lektionen om Jesu Kristi attityd till Gamla testamentets skrifter. Jesus har en intressant sak att säga i Matteus 23 kapitel och 35 vers, där han säger följande: och så skall över eder komma allt rättfärdigt blod som är utgjutet på jorden, ända ifrån den rättfärdige Abels blod in till Zakarias, Barakias sons blod, hans som ni dräpten mellan templet och altaret. Det intressanta med detta är att Jesus vill liksom sammanfatta hela den gamla testamentliga historien utifrån den negativa aspekten att Guds tjänare och profeter alltid har mött motstånd och till och med dödats. Och så börjar han med Abel, som alltså beskrivs i första Mosebok, det tredje kapitlet. Sedan så slutar han med Zakarias, som var den sista Herrens tjänare som dräptes enligt den gammaltestamentliga kanon. Till första Mosebok var den första boken, och den bok som talar om Zakarias, nämligen andra krönikeboken, i slutet på den, 24 kapitlet, står det om Zakarias. Det var den sista boken i den hebreiska kanon. Så det verkar lika som att Jesus sammanfattade hela den hebreiska kanon genom att säga från Abel till Zakarias, det vill säga från första Mosebok till den sista boken i Gamla testamentet, andra krönikeboken, enligt den hebreiska kanon. Vi ska nu se på en del av de kriterier som var bestämmande för upptäckandet och erkännandet av en bok som kanonisk. Och lägg nu märke till att alla kriterierna, och jag har här åtminstone fem, alla dessa fem måste samtidigt vara uppfyllda för att en bok skulle erkännas såsom kanonisk och såsom varande Guds ord. För det första, vem har skrivit boken? Är den skriven av en profet eller en apostel, eller någon som stod i nära förbindelse med en profet eller en apostel? Det vill säga, agenten som Gud hade använt sig av i förmedlandet utav sitt ord måste vara en gudsmänniska. Endast en gudsmänniska kunde vara kanal för Guds ord. Det var ett mycket viktigt kriterium. Vi läser till exempel i Galaterbrevet 1 hur Paulus ivrigt försvarar sitt apostlaämbete för att ge auktoritet åt sitt evangelium. Och han dristar sig till och med att säga att om någon kommer att förkunna ett evangelium som ligger i strid med det evangelium som jag har förkunnat för er, då var han förbannad. Var det också en ängel från himmelen? Så säker var alltså Paulus på att han i egenskap av apostel, till vilket han hade blivit kallad och utvald redan ifrån moderlivet, säger han senare, endast en apostel, endast en gudsmänniska av Gud utvald och renad för denna uppgift, kunde vara en kanal för Guds ord. Och om också en ängel från himlen förkunnade någonting annat, så vilar Guds dom över den. Ja, han säger i andra Thessalonikerbrevets andra kapitel och andra vers att det finns till och med sådana som försöker att skriva brev, falska apostlabrev, och han varnar för sådana brev därför att de inte var skrivna av Guds människor och därför inte kunde innehålla Guds auktoritativa ord. Det var alltså det första kriteriet. Vem har skrivit denna skrift? Det andra kriteriet. Där ställer man sig frågan: stämmer innehållet överens med tidigare uppenbarelse? Är den autentisk? Säger boken verkligen sanningen om Gud, människan, om synden, frälsningen och så vidare? Det vill säga på ett sådant sätt som Gud tidigare uppenbarat. Utifrån premissen att Gud kan inte säga mot sig själv. Vad han tidigare har sagt måste också gälla som mätsnöre för vad han senare kommer att säga. Det vill säga, om litteratur kom fram även med påståendet om sig att vara Guds ord, så var det riktigt att göra som till exempel det står om om judarna i Berea. Det står i Apostlagärningarna 17 och 11 att dessa var ädlare till sinnes än judarna i Thessalonika. De tog nämligen emot ordet som Paulus predikade med all villighet, men de ransakade var dag skrifterna för att se om det verkligen förhöll sig så som nu sades. Om Paulus verkligen hade Guds ord, då måste det stämma överens med vad Gud tidigare hade sagt. Och utifrån den premissen så kunde de också komma fram till att Paulus ord var Guds ord. Och det står att många av dem kom därigenom till tro. Det stämde överens med vad Gud tidigare hade sagt. Äktheten, så att säga, måste kunna prövas. Och den prövas emot tidigare uppenbarelse. De apokryfiska böckerna däremot innehåller sådant som motsäger tidigare uppenbarelse. Där finns både historiska, geografiska felaktigheter, rent faktamässiga felaktigheter alltså, för att inte tala om de moraliska motsägelserna som de apokryfiska böckerna innehåller. Där finns till exempel stöd för frälsning genom gärningar. Där finns stöd för möjligheten att bedja för döda för att de ska kunna frälsas. Sådant som uppenbart inte stämmer överens med vad Gud tidigare har sagt. Därför så avfärdade man den litteraturen på grundval av bland annat detta kriterium, men också på grundval av det första kriteriet. Det måste vara en profet, en apostel, en gudsmänniska som har författat det. Det tredje kriteriet. Där ställer man sig frågan: är denna bok auktoritativ? Talar den med Guds auktoritet? Förekommer uttrycket "så säger Herren"? Är det ett ord från Gud? Bär det Guds auktoritativa stämpel? Gamla testamentets litteratur överflödar med uttrycken "Herrens ord kom till profeten och han sa". De apokryfiska böckerna saknar denna auktoritet. De ger känslan av tomhet och ytlighet. Försöker ofta efterrapa de kanoniska skrifterna för att, så att säga, tvinga till sig stämpeln av att vara Guds ord. Men det lyckas inte. Det bär inte denna auktoritet över sig, utan det framstår mer eller mindre som en efterapning utav det som är äkta. Det fjärde kriteriet. Där ställer man sig frågan: är den dynamisk? Det vill säga, har den Guds kraft inneboende i sig? Hebreerbrevet 4:12 tänker jag på. Det är Guds ord sägs vara kraftigare, skarpare än något tveeggat svärd, så att det tränger igenom, åtskiljer själande märg och ben och är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Det vill säga, Guds ord måste ha slagkraft. Guds ord måste ha udd. Guds ord måste väcka människan. Guds ord måste kunna döma människan så att hon böjer sig och erkänner att detta är sanningen om mig själv. Du har andra Timoteus 3:16 där också. Guds ord, det som är inspirerat av Gud, det är nyttigt till undervisning, bestraffning, till rättavisning, fostran i rättfärdighet, så att en gudsmänniska blir fullt färdig och välskickad till allt gott verk. Om det är Guds ord, då ska alltså dessa villkor kunna uppfyllas. Då ska bokens löften också infrias om man följer vad boken, det villkor som boken uppställer. Medför åtlydnad för bokens budskap det som boken utlovar? Ja, det var frågan man ställde sig. Innehåller boken andlig vitalitet? Kan den föda på nytt som Guds ord kan göra? Bygger den upp mig i mitt andliga liv? Finns det profetior här som uppfylls i historien? Sådana frågor ställde man enligt detta fjärde kriterium. Den skulle ha Guds kraft inneboende i sig. Det bästa sättet egentligen att förvissa sig om att en bok inte är kanonisk, det är att läsa den. Att läsa biblisk litteratur och sedan övergå till någon av de apokryfiska böckerna är som att komma ifrån en ljus sommardag in i ett skumt rum. Genast så får man alltså den subjektiva känslan att här är någonting av helt annan kvalitet. Det femte kriteriet. Blev boken mottagen universellt av Guds folk? Här är ett kriterium som gjorde att det tog viss tid innan all biblisk litteratur bekräftades vara kanonisk. Det skulle vara ett universellt vittnesbörd i så stor utsträckning som möjligt. När ett brev cirkulerade i församlingarna så skulle det vara ett samstämmigt vittnesbörd från församlingarna att detta är Guds ord, detta upplever vi vara Guds ord. Andens vittnesbörd i våra hjärtan ger vid handen att detta är Guds röst. Det gränsar till ytterligare ett kriterium där, om du vill kalla det det subjektiva kanske, den helige andes vittnesbörd, byggande på ordet ifrån Johannes 10:27, att mina får känna min röst, känner igen min röst. Och man skulle alltså kunna känna igen herdens röst i den litteratur som var inspirerad av Gud, helt naturligt. I första Thessalonikerbrevet 2:13 läser vi: därför tackar vi och oavlåtligen Gud för att ni, när ni undfingen det Guds ord som vi predikade, icke mottog det så som människoord, utan så som Guds ord, vilket det förvisso också är. Ett ord som också är verksamt i er som tror. När många församlingar alltså hade erkänt ett brev, en skrift så som Guds ord, så uppfylldes detta kriterium för att godta den så som kanonisk. Att kanoniseringsprocessen tog viss tid i anspråk berodde då delvis på att man var så angelägen om att alla dessa kriterier verkligen var uppfyllda. Man var ängslig rent av för att någon bok skulle bli trons rättesnöre utan att vara inspirerad av Gud, utan att uppfylla alla dessa fem kriterier. Det var därför som det försiggick en diskussion om vissa böcker, Hebreerbrevet till exempel. Vem var den apostel som hade skrivit Hebreerbrevet? Det har vi egentligen inget slutgiltigt svar på än idag, även om mottagarna av Hebreerbrevet säkerligen visste vem som skrev det. Men vi har annan litteratur som det varit ännu mer diskussion om. Andra Petrus till exempel har diskuterats. Judas brev har diskuterats, till exempel därför att man där finner ett citat från icke-autentisk litteratur. Men det är ju sant om mycket av den apostoliska litteraturen. Inte mycket, men flera exempel finns där man citerar från utombibliska dokument. Det betyder inte att man ger dessa dokument ett kanoniskt erkännande. Utan det betyder att det citat man gör ifrån annan litteratur är en sanning. Det förekommer ju i Apostlagärningarna 17 och 28 när Paulus talar till atenarna. Han citerar en av deras författare. Likadant i första Korintherbrevet 15 och 33 citerar han en författare som heter Minander och som hade en sanning att säga, till exempel också i Titus 1 och 12. Epimenides, en kretisk författare, citeras i sitt uttalande om kreternas korrumperade natur. Och det är inga vackra ord, men han säger det han har sagt om kreterna, det är sant. Så Gud kan naturligtvis använda sig av annan litteratur i den mån sanning har framkommit i annan litteratur, utan att den litteraturen som helhet skulle vara Guds ord, utan att den vid sitt nedtecknande ens var inspirerad av Gud ens i sina delar. När det gäller den apokryfiska litteraturen så har vi alltså, vad gäller Gamla testamentet, ett 15-tal böcker. Dessa 15 böcker är dels av undervisande natur, religiös natur, historisk natur, profetisk men också legendarisk. Där finns Salomos visdom, ungefär från 30-talet före Kristus. Där finns Tobits bok, Judits bok från 200-talet före Kristus, Makkabeeböckerna från 100-talet före Kristus, Jeremias brev från ungefär, vi vet inte, 300-talet till 100-talet före Kristus. Det finns tillägg till Ester, det finns Asarias bön och det finns Manasses bön. Gemensamt om dessa böcker är alltså att de har tillkommit i denna mellantestamentliga period som vi räknar från profeten Malaki 400 år före Kristus till Kristi tid. 400 år av profetisk tystnad i Israel, då det verkar som att denna tystnad var så plågsam att många försökte fylla ut den, och gärna fylla ut den på, med ett sätt som gav en känsla av att ändå Gud var verksam och talade. Men det blev oftast bara ytliga efterrapningar utan kraft och dynamik och utan någon originalitet. Det är inte att förneka att dessa böcker har religiöst värde och kan vara bra att läsa, och även historiskt stort värde, för att det ger oss insikt om vad som hände i den israelitiska historien under dessa århundraden. Men de möter inte dessa 5 kriterier som är uppställda för en kanonisk litteratur. Det intressanta är ju att judarna själva aldrig erkände de apokryfiska böckerna som kanoniska. Kristus erkände dem aldrig. Den kristna församlingen erkände dem aldrig. Först 1546 så samlas den romerska kyrkan till ett kyrkomöte i Trent, och där deklarerar att 11 av dessa 15 apokryfiska böcker nu plötsligt ska erkännas så som varande Guds ord och jämställas med den övriga gammaltestamentliga och nytestamentliga litteraturen. Så den katolska bibeln finns alltså 11 av dessa 15 böcker med. Man undrar ju givetvis om inte detta delvis berodde på att den reformation som Martin Luther var orsak till bara ett par decennier tidigare hade vänt sig just emot mycket utav de missförhållanden som rådde i den katolska kyrkan och som inte stämde överens med Nya och Gamla testamentets skrifter. Men genom att ta in dessa apokryfiska böcker så fann möjligen den katolska kyrkan visst belägg för sin praxis, till exempel frälsning genom gärningar, bön för döda och så vidare. För i de apokryfiska böckerna finns dessa moraliska avvikningar och teologiska avvikningar gentemot annan kanonisk litteratur eller gentemot den gammaltestamentliga och nytestamentliga litteraturen. När vi kommer till Nya testamentet så finns det ännu mer av apokryfisk litteratur där. Den är tillkommen på speciellt 200-talet efter Kristus, och vi äger kanske ett 40-tal apokryfiska böcker som försöker att fylla ut tystnaden ofta i det som Nya testamentet i sina skrifter har förbigått. Man får en känsla av att denna litteratur är ute efter att tillfredsställa människors nyfikenhet, att skapa viss sensation. Och därför har man särskilt sysselsatt sig när det gäller evangeliska apokryfer med Jesu barndom, som ju inte de fyra evangelierna behandlar i värst stor utsträckning, utan förhåller sig ganska tysta om. Ja, faktiskt ända upp till 30 års åldern så vet vi ju inte mycket om Kristus. Men de apokryfiska evangelierna, de sysselsätter sig livligt med Jesu barndom. Till exempel Thomas evangeliet, som framställer Jesus som en undergörare i sina barna och pojkår, där han till exempel får lergökar att flyga och där han bestraffar elaka människor. Och där berättelsen om honom genast upplevs vara på ett helt annat moraliskt plan än det som evangelierna framställer. Man upplever att här är man ute efter sensation, här är man ute efter att tillfredsställa människors nyfikenhet. Det finns Petrus evangeliet, det finns Jakobs evangelium som handlar om Maria och de små barnens dödande i Betlehem. Det finns egyptiernas evangelium från 200-talet som innehåller asketisk undervisning som är mot äktenskap, kött och vin. Det finns det arabiska evangeliet om Jesu barndom som berättar om hans barndomsunder i Egypten, men även innehåller magisk undervisning om magik. Det finns Nikodemus evangelium, det finns snickaren Josefs evangelium från 400-talet efter Kristus som förhärligar Josef. Det finns ett evangelium om jungfru Maria som talar om hennes kroppsliga upptagande till det himmelska och där tillbedjan av Maria föreskrivs. När vi kommer till apostlagärningarna så finns också där apokryfiska paralleller. Petrus akterna till exempel, som handlar om att Petrus korsfästes upp och ner när han dog sin martyrdöd. Johannes akterna, som handlar om asketiska och gnostiska element. Andreas akterna, som handlar om historien om Andreas fängelse och död. Thomas akterna, som handlar om Thomas martyrium och om hans resa till Indien. När det gäller breven finns det ännu mer litteratur. Och likaså när det gäller den apokalyptiska litteraturen, uppenbarelseboken, är rikt efterhärmad också den. Men all annan sådan här litteratur kommer grovt till korta när det gäller att möta kriterierna som vi alltså har uppräknat för att en bok skulle erkännas så som varande kanonisk, så som innehållande Guds ord. Men det är alltså inte så att kanon eller de kanoniska böckerna bestämdes av ett kyrkomöte. Man brukar nämna kyrkomötet i Jamnia till exempel, så som varande den kyrkliga auktoritet som bestämde vilka böcker som skulle ingå i kanon. Så var alltså inte fallet, utan det var en ganska långt utdragen process, och vad senare kyrkomöten i historien har kunnat göra, det är endast att bekräfta vilka böcker som redan ansågs och accepterats och erkänts som kanoniska av den kristna församlingen. Det var aldrig frågan om en urvalsprocess där man omkring ett bord satte sig ner för att bestämma vilka böcker som skulle ingå i Bibeln. Utan det var istället så att under denna process, kanoniseringsprocessen, så utkristalliserades de böcker som församlingen genom generationerna upplevde och erkände vara Guds ord. Genom andens vittnesbörd också i deras hjärtan. Och vad kyrkomöten senare hade att göra i historien, det var endast att bekräfta vad den tidiga församlingen redan hade upptäckt och erkänt såsom varande Guds ord.